Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. 2008 var Thomas Bodström 46 år gammal och debatterade som kriminalförfattare med romanen Rymmaren. Då, 2008, hade han hunnit spela allsvensk fotboll i AIK, utbildat sig till jurist och varit Sveriges justitieminister i en socialdemokratisk regering ledd av Göran Persson. Men inte nog med det. Thomas Bodström hade också skrivit en bok om livet i Rosenbad, en bok om fotboll och vänskap och blivit ordförande i ECPAT, Sverige som arbetar mot utnyttjande av barn. Nu är Thomas Bodström aktuell med boken Sommarstugemordet, som han skrivit tillsammans med journalisten Lars-Olof Lampers. Boken om sommarstugemordet, som är ett av Sveriges mest uppmärksammade mordfall, är den tredje delen i författarparets serie Svenska brott. Välkommen Thomas.
Tack så mycket.
Du, den 27 februari i år dömde hovrätten Johanna Möller till livstidsfängelse för mord och mordförsök på sina föräldrar. Hovrätten dömde, precis som tingsrätten, pojkvännen Mohammad Rajabi till 14 års fängelse för mordet och mordförsöket på Möllers föräldrar. Hovrätten fastställde också beslutet att han ska utvisas. Om vi går tillbaka till 2016, kan du berätta om hur fallet blev känt?
Ja, det blev ju känt när den här, alltså Johannas pappa och mamma hittades, alltså pappan var död och mamman svårt skadad, när hon ringde till polisen, då blev det känt. Men det borde ha blivit känt redan året före, därför att då drunknade ju hennes exmake på ungefär en meters djup. Men det inleddes aldrig någon förundersökning. Men det borde ha gjort, och då hade det här fallet varit känt långt tidigare. Och kanske skulle då inte heller det här mordet på pappan och mordförsöket på mamman ägt rum överhuvudtaget.
Mm. Men om vi nu säger den här drunknade mannen, som jag förstår när jag har läst det här, så är det mycket som talar för att han skulle ha kunnat bli mördad.
Ja, och Johanna blev ju också fälld för det mordet i tingsrätten. Det fanns ju inget som helst liksom andra alternativ egentligen. Det fanns, han bottnade ju där, han var en bra simmare och det fanns ingenting som tydde på att det fanns något annat.
Han var ju bra fysisk form.
Bra fysisk form, inga skador, att han skulle ha ramlat eller någonting. Men problemet var att den här utredningen kom igång först ett år efter. Det var ju i samband med att, alltså, mordet och mordförsöket på föräldrarna. Mm. Då började man här, det var ju samma ställe dessutom. Och det borde man ju ha gjort långt innan. Men det som blev avgörande där, det var ju att man kunde konstatera att han med all sannolikhet inte hade drunknat då i Hjälmaren. Och det kan man se på olika slags bakterier som man har i lungorna. Men eftersom man inte hade börjat den här utredningen när dödsfallet skedde, så kunde man inte exakt säga exakt bakteriehalten i hans kropp då, motsvarande då som fanns i vattnet 2016. Och det var därför han, Johanna friades. Men det räckte för tingsrättens dom. Men så små marginaler är det.
Om vi tar nu, hur resonerade hovrätten när de frikände henne för det?
Ja, de frikände just på den grunden. Att även om mycket talar för att det är på det här sättet, så är det inte helt uteslutet att det kan vara då naturligt eftersom man inte visste bakteriehalten.
Mm.
Och det är det som är avgörande. Man hade visserligen ett prov, men det var långt ut i sjön och det var taget i ett helt annat sammanhang. Och det ansågs inte tillräckligt säkert. Det skulle ha tagits på samma plats vid samma tid. Och man försökte då göra samma sak året efter och säga att nu är det likadant. Det är samma liksom bakterier och så vidare. Men det var först när det här mordet och mordförsöket skedde på föräldrarna. Som det
vågar
blev
du ha någon teori om vad som hände i mannen?
Nej, det är svårt eftersom man påbörjar utredningen ett år efter. Men mycket talar ju för att han har mördats. Men det är ju inte samma sak som att Johanna Möller ska dömas för det. Men hon hade ju väldigt starka motiv, för ekonomiska motiv. Hon drevs ju av ekonomiska skäl på flera olika sätt. Så att mycket talar ju för att hon låg bakom den, men man vet ju inte exakt på vilket sätt han, eller när han dog.
Mm.
Även om mycket talar för att han inte, att, alltså att det var riggat att han skulle ha dött i sjön Hjälmaren. Så att man vet ju inte, och sannolikt så finns det ju andra personer med. Det är inte så troligt att Johanna själv skulle lyckas dränka honom någon annanstans eller kväva honom och så vidare. Så antagligen finns det andra personer med. Men spåren efter dem är sedan länge, länge borta. Ett år efter. Vi ska veta att det har gått ett helt år, det har regnat, det har snöat, det har, alltså det, alla sådana här spår är borta.
I en juridisk analys så skriver du och Olof Lampers att Johanna Möller var omvittnat manipulativ. Hur tidigt i utredningen förstår man detta och hur visade sig hennes manipulativa sida?
Ganska snart faktiskt så förstod man att här är en person som är van vid att lyckas dupera sin omgivning. Hon är van vid att hon får sin vilja igenom, hon är van att styra människor. Och det fanns ju redan tidigare fall där hon hade då antagligen, det vet man inte, men kanske styrt då unga män till att misshandla andra män. För att det fanns ju en annan historia, nämligen om så kallat för sexskandalen, där det hade varit bilder och så vidare. Och kom ut. Och det drabbade ju Johanna ekonomiskt. Men hon hade en charmig och en begåvning på att övertyga människor att göra som hon ville. Och det såg man tidigt i utredningen. Det är bara det att det är väldigt stor skillnad att påverka unga killar som kommer från andra länder och inte är förankrade i Sverige med erfarna poliser.
Ja, hon jobbade ju också på ett asylboende.
Hon hade ett eget företag, framgångsrikt företag. Hon har jobbat som socialarbetare. Hon har en bra bakgrund, bra uppväxt. Det är det som också skiljer henne från många andra som står åtalade för mord. Men den här manipulativa sidan, det var inte lika framgångsrikt när det gäller polisen. För där är det ju så att polisen, de sitter ju inne med information. De säger ju inte allting, utan de låter ju personerna prata på till de har fastnat i lögner. Då berättar de att det här stämmer inte. Och det såg vi exempel på tidigt i Johannas utredning, att hon försökte prata sig ut häktet, och det är nästan omöjligt. Där borde också advokaten ha informerat henne. Man får inte stoppa sin klient, men informerat henne. Det här är inte till din fördel, där kommer vända sig mot dig. Och det gjordes det också.
Mm, på vilket sätt då?
Ja, därför att hennes trovärdighet faller ju undan för undan för varje lögn. Visserligen har man rätt att ljuga, det ska vi komma ihåg, både i polisför och när man är åtalad, alltså inte ett vittne. Och det är också så att högsta domstolen har slagit fast att även om man ljuger så är inte det ett skäl för att man ska dömas. Men det är klart att den allmänna bilden av Johanna blir ju sämre för varje lögn som hon avslöjas med. Men hon hade en förmåga att så fort hon avslöjas med lögn, många människor tycker att det är otroligt pinsamt och tycker det är jobbigt, och bara drog hon till med en ny lögn.
Vad är det som är det? Jag tänkte ställa den här frågan, vad var det som överraskade dig mest när du fördjupade i fallet? Är det just Johanna Möllers?
Johanna Möller som person är väldigt speciell, just med detta att hon faktiskt har en bra bakgrund och så vidare och framgångsrik. Man undrar liksom, varför hamnar hon i en situation och blir åtalad för två olika mord vid olika tidpunkter? Bara det är väldigt, väldigt ovanligt. Och särskilt med den bakgrunden. Men sen var det en detalj som jag fastnade för, och det var ju att jag har ju varit med som advokat i rättegången där man skyller på allt och alla för att slippa själv få ansvar. Mm. Framförallt sina kumpaner och kompisar och grannar och allt man kan komma på, till och med föräldrar och till och med syskon. Men jag har aldrig varit med om att någon har skyllt på sina barn och försökt få sitt 30-åriga son att ställa upp som alibi, dra in honom i en sån historia. Men det gjorde faktiskt Johanna. Hon försökte också vid tillfälle när hon satt häktad rikta uppmärksamheten mot sina äldre barn. Och det har jag faktiskt aldrig varit med om. Det brukar vara en gräns för sina egna barn. Men Johanna var och är helt gränslös. Så att det fanns liksom inget stopp i hennes försök att manipulera sin omgivning.
Vad tänkte du när du, eller vad kände du? Jag vet inte hur, om du tillåter dig att känna och så mycket.
Lite yrkesskadad är jag ju som advokat, för att om man inte är professionell i allt det här så går det inte att vara advokat i alla fall, och kanske inte heller författare. Men det är klart att man tycker naturligtvis att det är, det finns ju väldigt, väldigt många människor som har drabbats hårt över den här ex-maken och alla hans anhöriga. Och det är ju ett par små barn som faktiskt han hade tillsammans med den här mannen, ska man också komma ihåg. Det är alltså hennes egna barns pappa som försvinner från barnen när de är i 3-4 års åldern. Det är ju väldigt ovanligt, men det är också så att sen så dör ju pappan, och Johanna är ju syskon. Och mamman var ju nära att dö. Så att på så sätt så är det ju oerhört tragiskt, men det är allvarliga brottfall, det ska vi komma ihåg. Att det finns ju inga snälla mord, liksom, om man bortser från barmhärtighets mord. Men alltså den här typen, det är alltid tragik, det ska vi komma ihåg. Samtidigt så kan det ju alltså vara juridiskt väldigt intressant, och intressant att följa en människa som jag tycker ändå det var här. Men man ska inte glömma bort att det är många människor som har drabbats hårt.
Du, om vi går tillbaka till, eller går vi in på offren, vilka var Anke och Göran som...
Anke och Göran var ju då Görans föräldrar, eller Anke lever ju fortfarande. De hade också ett bra liv, och Göran hade ju haft en framgångsrik företag tillsammans med Johannas syster, så att han hade gjort en bra hacka på det där. Och nu hade då föräldrarna tänkt att nu skulle de leva ett annorlunda liv. De skulle sälja det här huset, och de skulle liksom leva upp pengarna, var det tänkt att åka runt, och de hade köpt en husbil och så vidare, och hade tänkt att ett lite annorlunda liv på det sättet. De var ju lite äldre och så vidare. Och det här är ju ett av det som man tror är motiven, Johanna. Därför hon hade inte all, det ingick inte alls hennes planer att föräldrarna skulle göra sig av med de pengarna som hon annars skulle vara med och ärva bland. Ja, att hon skulle göra det tillsammans med sina syskon. Så det är ett av motiven faktiskt. Men de levde ett ganska vanligt liv då. Men med undantag att de hade mer pengar än många andra människor.
Hur var deras relation till sin dotter Johanna?
Komplicerad, väldigt komplicerad. De hade flera gånger försökt hjälpa henne när hon hamnade i knipa. Hon drog sig inte för att skylla på sina pojkvänner och män och så vidare, att de hade gjort det ena och andra. De försökte hjälpa henne flera gånger, men de tröttnade också allt eftersom. Och de köpte en lägenhet till henne samtidigt som de sen märkte att det där använde hon i ett helt annat syfte. Så då sparkade de ut henne därifrån. Så den var väldigt komplicerad. De gav henne många chanser, men de tröttnade också på henne, alla hennes lögner.
Du skriver, eller ni skriver, att fallet på många sätt saknar motstycke i svensk kriminalhistoria. Men ändå så hittar ni likheter med andra fall.
Ja, ett fall i alla fall. Lite oväntat kanske, för det är inte det man tänker. Men det var ju faktiskt så att vi hade ett fall i Knutby för ett antal år sedan. 2004, ja. Där det var då den här pastorn som styrde en ung barnflicka att begå mord som hon annars aldrig hade gjort, antagligen. Och där var det en man som styrde en ung flicka. Här är det lite annorlunda. Och det är ovanligare då att kvinnor står för det. Men hon styr ju en ung man. Sin pojkvän, som är betydligt yngre än själv, att begå det här mordet på pappan och mordförsöket på mamman. Så att där fanns det faktiskt, det är det som är närmast i alla fall. Och det är ju lite intressant att det bara vänder på liksom man till kvinna. Och att det var en ung flicka som styrdes, och nu är det en ung man som styrs. Båda är i väldigt utsatt situation.
När man pratar om sådana här väldigt grova brott, så nästan alltid tidningarna kommer begreppet ondska upp. Man pratar om en ond människa, och det gäller ofta män som har begått avskyvärda brott. Vi har Anders Eklund som våldtog och mördade 10-åriga Engla Höglund, Hagamannen, serievåldtäktsmannen Niklas Lindgren. Men när det gäller kvinnor så känns det ofta som de ses lika mycket som offer som gärningsmän.
Ja, många gånger när kvinnor mördar sina män, det är ungefär 5-6 om året, det är ungefär 3 gånger mer män som mördar sina kvinnor, då gör man och försöker man ofta hitta en förklaring. Det kan ju vara sant också, att det är männen som har misshandlat dem och att de har gjort det här i nödvärn. Det kan ske, men jag kan säga att det är nästan mer regel än undantag att kvinnorna, även när de har begått mordet själv, också utnyttjar situationen som offer. Det är väldigt vanligt. Det vill säga att de försöker göra gällande att det var en nödvärnssituation, även när det inte är det. Därför att de spelar på offerrollen, just att det förväntas att de skulle kunna ha råkat ut för att bli själva blivit misshandlade. Och vi ser ju också på statistik när det gäller straffen att kvinnor döms helt enkelt till kortare straff än män för motsvarande samma brott. Och det är också någonting som vi advokater utan vetenskapliga undersökningar nog kan hålla med.
En sak som jag blev rätt skrämd av när jag läste i bok. Ni skriver: brutala angrepp på äldre par i ensliga stugor är inte helt ovanligt.
Nej, vi har sett några av de fallen här under de senaste åren faktiskt. Och de här människorna är ju i princip helt försvarslösa. Om de inte får möjlighet att ringa på hjälp och så vidare. Mm. Det är ingen som hör dem. De kan inte springa därifrån. De är underläge rent fysiskt. Kanske gärningsmannen har med sig vapen. De kanske var flera och så vidare. Så att det har ju förekommit andra, flera tragiska fall på det här. Och de är ju en oerhört utsatt situation. Därför att de inte kan kalla på hjälp helt enkelt.
Man tänker ibland att ska man leva ett tryggt liv så ska man bosätta sig i ett ensligt hus någonstans ute i skogen.
Ja, statistiskt är det ändå ganska få som drabbas av det. Men det där att bara farligt i storstäder, det är ju en myt. Så är det inte. Utan dels så begås det ganska brutala mord i småstäder, men också ute på landet.
Ja, min pappa bor ju på norra Öland, där har det varit två dubbelmord.
Precis.
Inom loppet av inte allt så många år.
Ja. Så är det.
En seriemördare som man säger. Och det vet man ju inte om det är det, men man pratar om det i alla fall. Han är inte dömd för fyra mord utan två.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ni berättar om polisens arbete och en gång så hittar jag en allvarlig kritik. Ni skriver att förhörsledaren vid ett tillfälle faller i fällan, som ni säger. Kan du berätta om det?
Jag ska bara se så jag kommer ihåg vilket det är.
Ja, det handlar ju om när
de börjar ju att svara på hennes frågor. Hon vänder här emot utredarna. Och det där är ju någonting som vi advokater för ibland i rättegången, för vittnen och så vidare. De börjar ställa frågan själv: vad skulle du själv ha gjort i den här situationen då? Och då finns det ju en del mindre erfarna advokater som börjar svara så här: nej, jag skulle inte göra det i alla fall. Och då vänds hela förhöret. För då säger jag: ja, men om han hade kniv då, jag skulle ändå inte göra det. Och det är en huvudregel att man ska vara väldigt tydlig med vem som håller förhöret. Nu tycker jag i och för sig att utredarna, alltså de, många gånger så känns det ju som att de är uppgivna och att det känns hopplöst för dem, eftersom Johanna på något sätt bara fortsätter och fortsätter. Samtidigt så är de ganska framgångsrika på det sättet att Johanna fastnar i de här olika lögnerna. De är listiga att inte berätta all information de har, till exempel vad Mohammed har sagt förrän Johanna har ljugit fast sig på olika sätt. Så jag tycker ändå de är ganska skickliga i det, och det är mer att man undrar varför hon svarar på allt det här. Som jag sa, att det här är ingenting som gynnar henne. Och det är väldigt, väldigt sällan man kan prata sig ur ett häkte när man väl har blivit häktad.
Mm. Det är snarare som man pratar sig fast. Liksom,
man cementerar sig fast och utredningen tar bara längre tid. Därför att det man säger ska kollas upp sen och så vidare.
Mm.
Så att det blir som kvicksand, att man bara dras ner mer och mer.
En sak som jag tänker ofta på när jag läser om det här, så tänker jag att om folk är så väldigt överbevisade om någonting, som det verkar vara i det här fallet, och ändå så finns det ett nekande hela tiden, jag har inte gjort någonting.
Ja, men det är inte så att hon är egentligen överbevisad i något av de här fallen, och hon blir ändå frikänd när det gäller drunkningen i hovrätten, ska vi komma ihåg. Sen hade hon ju ett antal andra brott också, men de var inte lika allvarliga. Och när det gäller det här mordet och mordförsök på pappan och mamman, så finns det faktiskt inte särskilt stark bevisning. Det finns ingen teknisk bevisning, det finns inga DNA på så sätt, eller alltså på något annat sätt då. Det finns inga telefonavlyssningar som direkt visar det här. Och det finns bara ett enda vittne egentligen. Och det är Mohammed som berättar att Johanna har varit där. Och det är det som är väldigt speciellt. Därför att Mohammed, han har ju ändrat sin historia flera gånger. Och när man,
han som blev dömd för mord.
Han som blev dömd, den här unga pojkvännen. Och anledningen till att han inte döms till livstid, det är ju en enda orsak, och det är att han är under 21 år. Då får han inte dömas. Men det som kanske är det mest intressanta juridiskt i den här boken, det är ju att åklagaren lutar sig helt och hållet på Mohammeds uppgifter, att det har gått till på det sätt som han säger. Nämligen att Johanna har instruerat honom att begå det här mordet och mordförsöket. Hon väntar utanför, och det är hans historia som åtalet vilar på. Sen finns det en del stödbevisning, men den är inte tillräckligt stark i sig, som att hon har försökt skaffa falskt alibi, hon har ljugit och så vidare. Men då är det så att när man går igenom utredningen, då ser man att mamman, Anki, hon har i flera förhör sagt att det kanske var två personer i rummet. Hon har ibland sagt en, ibland två personer. Så det finns alltså uppgifter från mamman att det är två personer. Det vill säga tvärs emot vad Mohammed säger. Och där borde advokaten ha agerat på ett helt annat sätt. Skulle ha tagit fram de här uppgifterna. I bästa fall så hade de fått mamman att säga att det mycket väl kunde ha varit två personer, eller till och med var två personer. Men i vart fall borde hon ha lyft fram att hon har sagt i förundersökningen och tagit fram det som bevisning. Därför att om det hade varit två personer, eller kanske två personer, då faller ju Mohammeds berättelse helt och hållet. Då är det plötsligt som Johanna har sagt, det vill säga att det var två andra som gjorde det. Och då ska vi komma ihåg att tidigare när Mohammed har begått brott så har han inte varit ensam. Och han har dessutom en kamrat som faktiskt lämnade Sverige en tid före rättegången. Och som i förhör har sagt, han kommer inte ihåg vad han gjorde den här kvällen. Så här avgör, skulle jag vilja säga, rättegången. Därför att den fråga som advokaten sen ställer, det är närmast en åklagarfråga. Så liksom fast att det bara var en person i rummet. Där borde advokaterna fortsatt förhöret sagt, men du har ju sagt två personer på flera ställen och pekat på de ställen i förundersökningen och i förhören som hon har gjort det. Men det görs inte. Och då slås det fast att det är en person. Så lite kan avgöra en hel rättegång.
Men ni skriver ju också i boken att det skulle kunna vara så att hon faktiskt blev frikänd.
Ja, då hade hon kunnat blivit det. Därför att då faller ju åklagarens tyngsta bevisning, nämligen Mohammeds. Om det visar sig att han har ljugit i tingsrätten, eller kan ha ljugit i tingsrätten, vi ska komma ihåg att det är åklagaren som har bevisbördan, då kunde det ha blivit så att Johanna faktiskt hade frikänts både för angrepp på sina föräldrar och drunkningsolyckan. Och det hade ju varit så extremt stötande för de allra flesta. Men det här slår också fast det vi vet, att det är inte sanningen. Vi påstår ju inte på något sätt att Johanna är oskyldig. Vi påstår bara att hon kunde ha blivit frikänd. Det överlämnar vi åt läsaren också att avgöra vad man själv tycker. Det är vi alltid väldigt noga med när vi skriver de här böckerna. Det är läsaren som ska avgöra om det var rätt dömt eller inte.
Jag blir alltid lite chockad. Jag har ju hört det här många gånger och läst det många gånger. Ändå blir jag lite chockad när jag läser, som ni skriver i boken, att en domstols uppgift inte är att söka sanningen.
Nej. Det finns klienter som träffar oss och säger, vad bra att det blir rätt dom, då får vi reda på sanningen. Och då får man tyvärr upplysa dem om att det kommer du absolut inte få. Du kommer få veta om domstolen anser att åklagaren har bevisat det. Och det där blir också många missuppfattningar, för att det kan ju vara till exempel att i sexualmål inte minst, att man säger så här, man trodde inte på kvinnan. Men det räcker inte med att man tror på 80-90%. Det måste vara mycket högre än så för att någon ska kunna dömas. Så att det är inte sanningen, och det är inte det man tror mest på som gör att man dömer, utan det är det som är bevisat, och det är åklagaren som har hela bevisbördan. Det är därför jag menar att Johanna kunde ha blivit frikänd, eller i alla fall fått lägre straff. Även om väldigt mycket talar för att sannolikheten är att hon har begått det här mordet. Och vi påstår som sagt inte annat, men vi tar heller inte ställning för det. Utan det är läsarens sak.
Är det det som ni kallar för krockar mellan juridik och verklighet?
Ja, de är ju ständigt. Det är det som ibland kallas för allmänna rättsmedvetandet. Men vi ska inte döma personer i media. Det är det som är... alltså, rättssäkerheten är fyrkantig. Och det är inte, det här skrevs redan tidigt av Olof Petri, sanningen, alltså det är inte allt som är sant som sant är likt. Nu var det inte exakt rätt, men alltså det är så. Och det här är en väldigt viktig sak, att man måste bevisa det fullt ut. Nu blev det som sagt så att man kunde gå på Mohammeds linje, därför att han ändå förklarade hur det här går till, och så hade man stödbevisning som visade att, ja, som stödde åtalet också. Men något tvärsäkert dom är det verkligen inte. Det kunde ha gått annorlunda.
Hur är det att gå så djupt in i ett fall som ni har gjort? Det är ju tredje gången nu. Alltså, blir du besatt av fallet eller är det en dag på jobbet?
Jag är besatt redan tidigare. Det här med brott och straff är allt. Jag jobbar ju med det dagligen.
Ja.
Men det är väldigt intressant och annorlunda att få jobba på det här sättet. Det vill säga att... att få möjlighet att se det lite mer objektivt. När jag är advokat så har jag alltid att ta hänsyn till att man tar ställning antingen för brottsoffer, som målsägandebiträde eller försvarare. Så att man är alltid i grunden subjektiv, ska vara subjektiv också. Men här har man en annan möjlighet att göra andra analyser, och det är väldigt, väldigt intressant och roligt, eller roligt men i alla fall intressant, och det ger mig väldigt mycket.
Mm. Men påverkar det dig känslomässigt när du går in i ett sånt här fall till
exempel? Vi är ju då skolade att inte göra det, men någonstans kryper det ändå in. Och det som kändes här var ju då dels alla anhöriga som drabbas, men sen också så kände man ju väldigt mycket för den där 13-åriga pojken, vilken press att han ska ljuga inför polisen för sin mamma och för att rädda sin mamma. Och det tycker jag också när man hör telefonsamtalet mellan den här pojken och mamman, att det här är ju...
Vad hör man det?
En sjuklig press. Ja, det finns telefoninspelning på det, alltså avlyssning på det, va. Och det är en ohygglig press på ett litet barn att man ska då, att han ska ljuga ett falskt alibi för Johanna. Det är som sagt inte bevis för att hon är dömd, men det är ju hennes sätt att försöka bevisa sin oskuld. Det är en helt annan sak. Men vilken press på det här, och det här barnet känner att de inte lyckas med det här, så kanske mamma kommer sitta i fängelse i massor av år. Men han orkar ju heller inte sen. Han har ju en pappa som är klok nog att se till så att det här inte kan fortsätta längre.
Det är, när man talar om livstid så många sitter ju inte livet ut. Finns det någon skillnad på män och kvinnor här, hur länge man sitter och man får livstid?
Det är ju så att det inte finns ju inte så många kvinnor så att man kan ha en lika säker statistik, men vi ser ju att trenden är att det blir längre och längre. Och så är det nog både för män och kvinnor att det blir längre. Men det är ju så att de allra, allra, allra flesta kommer ju ut en dag. Man har ju rätt att få det tidsbestämt, eller prövat som tidsbestämt. Men det är ju fortfarande så att man kan sitta väldigt, väldigt länge. Och i något enstaka fall så dör man faktiskt i fängelset. Och det är när personer är så pass farliga att man inte kan släppa ut dem. Därför att även då, det är när folk blir väldigt sjuka, så finns det risk för att de ska begå allvarliga brott. Och då tar man större hänsyn till det.
Jag tänker så att det är ju så många som skriver, som vill skriva deckare, speciellt kriminallitteratur då, och kanske vill fördjupa sig i något fall. Och många kommer ju från småstäder, precis som jag, småländska Värnamo. Och till exempel i Värnamo så finns det ett fall 1984 med en man som mördades på, ett ouppklarat mord, en man som mördades på en skjutbana. Om man skulle vilja skriva, om man som privatperson skulle vilja skriva om ett fall från sin egen hemby, var ska man börja någonstans? Vad börjar man gräva i?
Man börjar med att titta om det finns någon utredning överhuvudtaget. Det kan ju vara nedlagd för undersökning. Där får man allting beskrivet, bakgrunden och vilka som... Alltså om man får ut det, det är inte alla som kan få ut det, men om man får ut en förundersökning, då har man kommit väldigt, väldigt långt, skulle jag vilja säga, i sitt eget utredningsarbete.
Varför skulle man inte få ut den?
Nej, det kan vara så att det är sekretess på olika delar. Men i allmänhet så har man rätt att få ut en förundersökning, och då är det en väldigt bra grund. Det är där man får börja. Det kan man också göra om man ska skriva deckare. För att det är ju bra att kunna de sakerna när det fungerar. Och man får mycket input därifrån.
Och hur går man vidare sen om man börjar med förundersökning?
Ja, om du ska skriva om ett verkligt fall, då är det ju förstås så att då får du ju också börja intervjua personer som har varit vittnen och så vidare, om du vill göra den typen. Det är mycket lättare att skriva om ett fall som har gått till att man blir frikänd i domstol eller fälld i domstol. Därför att då har du ju hela domen att luta dig tillbaka på. Det är svårare med en förundersökning som kanske är på flera tusen sidor. Men där någonstans måste det ändå börja.
Nu kommer vi in på skillnaden mellan fiktion och verklighet. Vad är det för skillnad mellan att skriva fiktion och fakta?
Inte så stor tycker jag. Som har skrivit då både och. Därför att när man skriver fiktion så är ju det en form av verklighet för en själv. Det är ju, som man beskriver, verkliga situationer och händelser och mord och så vidare. Även om man vet att det inte är sant. Men man bygger ju upp en värld så som om det verkligen hade hänt. Och man kan väl säga så att när det flyter, då är man verkligen inne i den här verkliga världen. Och när man känner att det där blev inte bra, då har man lämnat det. Man, alltså, det blir för mycket overkligt, det blir för mycket fiction helt enkelt. Det finns ingen närvaro, det finns ingen trovärdighet i det. Men ibland när man skriver så känns det ju precis som man, det har hänt. Och även de personer som man skriver om, de blir verkliga till slut. Man skulle kunna bjuda sina egna romanfigurer på middag när det fungerar bra. Man vet precis hur de skulle reagera. Hur de skulle prata på under middagen, eller de skulle sitta och vara lite blyga och så vidare. Eller de skulle vara otrevliga, de skulle bli fulla och så vidare. Så att när det flyter, då är det som i verkligheten.
Vilket är, finns det någonting som är mer lustfyllt än det andra att skriva?
Nej, jag tycker att det är så otroligt kul att skriva, så jag tycker båda sakerna är roliga. Men nu har vi gett oss in i den här serien och förhoppningsvis ska det bli ännu fler böcker. Men jag tänker ibland på att jag också ska skriva filmer, för att det är ändå det bästa jag vet förutom att spela fotboll, det är att skriva.
Lirar du någonting nu då?
Jag spelar...
Var tvungen att komma in på
lustfyllt? Ja, jag spelar för fullt. Jag spelar för Fattarlandslaget. Det är inte så många matcher om året. Jag spelar Veterankorpen, och då är det så att där är det matcher ute i förorten. Och det har jag lärt mig att om man är kvar efter matchen, då brukar det fattas någon spelare nästa match som kommer. Så hoppa in där också. Jag kan spela ett par matcher i rad. Jag älskar fotboll och jag spelar så fort jag får chansen. Även om mina barn tycker det är pinsamt att jag fortfarande spelar.
Varför skulle det vara pinsamt?
Ja, de frågar vad jag var bra på en gång i tiden, och så att jag var snabb. Och det säger de att det är fullständigt omöjligt att du kan ha varit.
Det
är så här, det går inte. Det går bort, som de säger.
Det går bort, ja, det är tydligt. Jag tycker det är så intressant med folks drivkrafter. Det behöver ju inte bara vara en, det kan ju finnas många olika drivkrafter. Men vad är din drivkraft, eller dina drivkrafter när det handlar om just skrivandet och att skriva om brott?
Att jag tycker jag har en... berättelse att komma med, att det är någonting som jag ändå tycker är så intressant. Och det är så man måste skriva, oavsett om man skriver fiction eller inte, att man tycker själv att det är så intressant som man vill skriva ner det. Och då kan det också bli intressant för andra. Om man från början tänker så här, nu ska jag skriva något som alla andra kan tycka är intressant, då blir det inte bra. Men jag själv tycker att det är så intressant att det bör skrivas ner. Det är värt att skrivas ner, det är värt en bok. Det är min drivkraft, då skriver jag.
Vad kommer hända i... kan du avslöja någonting vad du skriver på nu?
Nej, vi ska snart ha ett möte, jag och min medförfattare Slampers. Och då har vi alltid ett stort antal fall att gå igenom. Och så minskar det där till slut till bara ett enda fall kvar. Och så skriver vi om det. Men tragiskt nu, om man säger så, men bra för oss som skriver, är ju att det sinar inte fall. Det är inte så att det saknas fall. Vi skulle kunna skriva... Vi skriver ju en om året nu. Vi skulle kunna skriva ännu mer. För det saknas ju inte mål att skriva om.
Nej, det kommer alltid upp nya.
Det kommer alltid upp nya. Nu har vi skrivit om olika mord i olika sammanhang, med Bodenfallet och trippelmorden i Uddevall och det här. Men det kan ju mycket väl vara så att vi skriver om någonting annat än mord också.
Tack för att du kom till Utik och böcker, Thomas Bodström.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.